Där var det nog skapet ljud, och så ska jag ha min bibel. Nu har jag krångel här, men det gör väl ingenting. Jag tycker det är så gött att stå här. Nippa ni om ni vill höra nu, så kommer du in, som ni som står utanför. Igår var jag på Jan Olofs begravning. Det är ju inte roligt att vara på begravningar, men det kändes bra att vara på Jan Olofs begravning i alla fall. För jag vet att Jan Olof, han hade det ju besvärligt många gånger. Och visst tog han sig någon öl då och då, det gjorde han. Men han hade släppt in Jesus i hjärtat. Han trodde på Jesus. Och han ville tillhöra honom. Och jag vet att han fick flytta hem. Han fick flytta hem till Jesus. Och det är tomt att stå här. Jag var så van att stå att han var med och sjöng. Var med bredvid mig och sjöng här. Det är klart det känns tomt. Men jag är så glad, för jag vet att han, vi ska en gång få fortsätta sjunga. Vi får stå inför Lammets tron, inför Guds tron, och sjunga tillsammans. Det är ett framtidshopp som jag har, helt klart. Och därför känns det ju på ett vis bra att veta det, att Jesus, han tog hand om Jan Olof. Och det är så att, och den här prästen som pratade, talade, jag hade griftetal, jag tyckte att hon gjorde det bra. Och det kändes bra att ni samlade ihop av blommor, och att mina pojkar var nere och var med och la fram det. Ja. Sen här idag nu, jag hade ju predikat förut över Johannes evangeliet och sen Lukas, och vad skulle jag göra? Och då tänkte jag nästan ett tag att jag skulle ta och fortsätta med apostlagärningarna. Så hade ni frågat mig i förrgår, då hade jag sagt apostlagärningarna. Men jag kom på igår kväll att Markus evangelium, det ska jag fortsätta ta nu. Så att nu blir det 16 gånger, vet ni, det var det 16 kapitel i det. Men det är spännande. Men innan jag börjar med Markus, så ska jag faktiskt ta och läsa någonting från apostlagärningarna. Och varför ska ni få höra sen. Ja, kära Jesus, jag bara tackar dig nu att du är med här idag. Och jag ber att ditt ord, att när det går ut, att det inte ska få gå ut fåfängt. Utan jag bara ber att det ska få land i våra hjärtan, så att vi kan se vad du har för mening med livet. Tack Jesus. Amen. Här är ett ganska spännande avsnitt ur Apostlagärningarna, det 12:e kapitlet. Men jag ska bara ta fram så jag har korset här bakom mig. Så. 12:e kapitlet här i Apostlagärningarna. Det handlar om Petrus som blev fängslad. Jag läser avsnittet rakt igenom här. Det står så att vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen, och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta vann bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han hade gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt 4 vaktavdelningar om vardera 4 man att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset, och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en Herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: skynda dig upp! Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom: sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verklighet, utan trodde att han såg en syn. Det gick förbi den första vakten och så den andra och kom sen till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom det ut och han gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt en ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt det som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Det var nog många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka gick för att öppna. Nej, en tjänsteflicka som heter Rode gick för att öppna. Och när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. Det sa till henne: du är tokig! Men hon höll fast vid att det var så och då sa det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när det öppnade såg det till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen för att vara tysta och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sen gick han ut och begav sig till en annan plats. Och på morgonen blev det jättestor förvirring. Men vart det var jag ville komma, va? Petrus stod, gick till Marias hus i Jerusalem och knackade på. Tjänsteflickan kom och öppna. Och tänkte, de hade ju bett hela tiden att han skulle komma loss. Men de hade liksom inte tro för det. Nej, det är inte han som är där. Men och så stod det där. Den där Maria, förstår ni? Hon var mamma till Markus som har skrivit Markus evangelium. Och jag tror Markus, ja, det står inte vad gammal han var. Han kanske var en liten parvel på 4-5 år. Vad vet jag. Han var där, var en liten pojk. Och så kom, så att han blev ju intresserad. Det här med Jesus, det måste vara någonting. Jag tror att det här händelsen tror jag satte spår i Markus liv hela tiden framåt. Och när jag tänkte så, det här står liksom i början. Jag läste det, vad det står i början av Markus evangeliet. Och då stod det just hänvisat till det här, va? Att Markus, det står för Markus som också kallas Johannes, var son till en viss Maria som ägde ett hus i Jerusalem där de kristna brukade samlas. Och när aposteln Petrus lite längre fram i första Petrus brev i slutet där, då var Markus med Petrus. Så jag tror att Markus, han kom till tro genom Petrus förkunnelse. För det står här att det står tal som någon som skrev 130 år efter Kristus var en som heter Papias. Och han skrev det att när Markus blev Petrus tolk skrev han noga upp allt det som han kom ihåg av Kristi ord och gärningar. Dock inte i ordningsföljd. Och tolk, det betyder här att han var förmedlare av Petrus undervisning. Och Petrus, han skriver i sitt första brev på slutet där att han kallar för Markus för min son. Och Markus, han kom till tro genom Petrus undervisning om Jesus. Och sen så tecknade han ner det han liksom hörde Petrus tala om och berätta vad han hade varit med om. Och jag kände, det var liksom en liten aha-upplevelse för mig det här. Man får en liten bakgrund, va? Och Markus, de andra, de smyger sig liksom på lite grann. Men vi ska se att när vi läser i Markus 1. Han går rakt på händelserna av centrum. Vad som hände. Men en liten bakgrund alltså. Och jag tror Markus var säkert inte så gammal då. För att Petrus var ganska gammal när han hade Markus med sig. Han skrev för Petrus, han hälsade från församlingen i Rom. Och han skrev till kristna i Asien. Så Asien då, det var västra delar av Turkiet. Så det hade gått några år när Petrus skrev brevet. Och Markus var med honom, va? Och att Petrus blev ganska gammal, det vet vi. Det är för att han fick ju ett löfte. Jesus talar om på honom på ett ställe för på vilket sätt han skulle dö. Och han skulle att han då blir korsfäst på samma sätt som Jesus. Men när du blir gammal. Så att Petrus, han visste, det händer inte på en gång. Så att Petrus, han levde ganska länge. Och Markus, han var liksom efterföljare till honom. Och Markus, han skriver så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Eller man kan också översätta glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet. Han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: efter mig kommer den som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten. Men han skall döpa er i den heliga ande. Johannes döparen, han kom och beredde vägen för Jesus. Lukas, han skriver väldigt utförligt om Johannes döparen, hur Zakarias, prästen, Johannes far, var inne i templet och det han fick göra en gång i livet, in i det allra heligaste, och kom ut och fick en syn och var stum. Och hela tiden att hur Johannes och Jesus mamma Maria och Johannes mamma, de kände varandra. Man visste inte om det. De hade inga mobiler på den tiden så de kunde ringa. Men de var ungefär lika gamla och de var gravida på samma gång ungefär. Va? Men Markus, han går rakt på. Johannes, han var budbärare. Han gick föregångare. Men Johannes, han säger: jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandalremmar. Och knyta upp sandalremmar eller knyta dem, det var en slavens uppgift. Och Johannes, jämfört med Jesus, han sa: jag är inte värdig att ens knyta upp hans sandalremmar. Och Johannes, han döpte med vatten. Men när han ska döpa er i den heliga ande. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himmelen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himmelen: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Jesus blev bekräftad av Gud själv här nere. Och det var här som Jesus började sin tjänst när han trädde fram offentligt. Efter att Jesus hade döpts så står det här att rubriken Jesus frestas. Genast, det är ett uttryck som Markus använde 46 gånger i evangeliet. Och det kan liksom översättas också: se upp, upp. Det här är viktigt, va? Genast förde anden ut honom i öknen. Och han vistades i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. I andra evangelier skriver mycket mer utförligt här och hur Jesus blev frestad och djävulen frestade honom. De ville ju att han ville att han skulle tillbe honom och allting. Men Jesus, han föll inte för frestelsen, trots att han fastade och var hungrig och kanske var svag. Va? Men han gick, och jag tror att han gick där och fick undervisning av den heliga ande. För Jesus var beroende av den heliga ande, precis på samma sätt som vi kan få del av den heliga ande. För att när Jesus gick här, det var ju Gud själv som kom ner hit till jorden. Men han fuskade inte, han kom alltså i mänsklig gestalt. Jesus kom hit i mänsklig gestalt, men och var beroende av den helige ande. Men han var ute i öknen och blev frestad, så han vet vad det är frågan om att vara människa. Sen står det om Jesu första lärjungar. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Tro på glädjebudskapet. Tro att Gud har en räddningsplan för mänskligheten. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för det var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes när de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Om vi tänker på det här, liksom fick jag liksom nya ögon på igår. För jag har inte tänkt på att Markus var liksom efterföljade och var inspirerad mycket av Petrus. Så har inte jag tänkt, så jag fick en riktig aha-upplevelse igår. Och det första här, det är klart att Petrus, han berättade ju för Markus hur det gick till när han började följa Jesus. Han var ju ute och fiske, va? Och så kom Jesus: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Och Petrus, han kände ju, här är det något speciellt. Följ mig. Följ mig, sa Jesus. Och Petrus, han följde Jesus. Och Jesus, han säger till oss också, han säger till oss allesammans här: följ mig, säger han. Så ska jag göra er till människofiskare. Och det allra sista här i evangeliet, då får vi missionsbefallningen: gå ut i hela världen, gör folk till lärjungar. Sen de här lärjungarna, de följde Jesus. Sen står det om Jesus i Kapernaum synagoga. Det kom till Kapernaum och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus sa strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt att till och med de orena andarna befaller han och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Och det var ju i den här synagogan där i Kapernaum som Jesus läste de här verserna, att som profetian från Jesaja, att han har kommit för att ge det förtryckta frihet och syn för det blinda. Och Jesus liksom säger att idag har det här ordet gått i uppfyllelse inför era ögon. Sen står det här, jag bara fortsätter att läsa för det här är så göbra. Så snart det kommit ut ur synagogan gick det till Simons hus och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och det talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp och febern lämnade henne och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Det blev en väldig rörelse. Det var en kraftdemonstration av Guds rike. Jesus sa, Guds rike är nu här. Så det här är liksom han proklamerar det här, va. Och folk de blev friska och det var liksom ingen diskussion. Och hela staden blev samlad och det blev en väldig rörelse. Tidigt på morgonen medan det var mörkt steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Jesus, han brydde sig om människor. Han brydde sig om folk. Han kom med ett glädjebudskap. Det finns frihet från bojor, det finns frihet och det finns liksom han drev ut onda andar och han drev ut demoner, han botade från sjukdomar. Jag läste ett stycke till er, så har jag läst det om hela kapitlet, för det är bra. Där står det, Jesus botar en spetälsk. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sa, jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Därefter skickade Jesus bort honom och sa strängt, se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening som ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida omkring så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i ödemarken. Och där kom folk till honom från alla håll. Det blev sån liv och det blev sån rörelse. Och Jesus, den här spetälske mannen, han sa, om du vill. Och Jesus sa, jag vill. Så det är liksom ingen diskussion att Jesus, han vill. Och nu försvann korset. Ni som inte varit här, jag brukar ha det här som att så länge korset finns kvar, då är vägen öppen. Vi slutar med i Lukas då att Jesus får upp till himlen. Och de sa där att på samma sätt som Jesus kom, så ni har sett honom fara upp, så ska han en gång komma tillbaka och hämta de som tror på honom. Så Jesus, han kommer tillbaka och hämtar de som tror på honom. Och när inte korset är kvar, det finns kanske en del teologer, men jag är inte alls säker på det, om det finns någon möjlighet. Jag tror inte det, men någon säger att det finns en möjlighet att bli frälst även när Jesus har kommit tillbaka. Men jag vill inte ta den risken, för det står att vi ska vara beredda. Och har jag bara sagt till Jesus, okej Jesus, jag vill ta emot dig. Jag släpper in dig i hjärtat. Jag vill ha del av de här möjligheterna som finns. Jag vill vara en del i Guds rikes utbredning här nere på jorden. Där jag går så vill jag sprida glädjebudskapet runt omkring mig. Jag vill vara lärjung, jag vill tillhöra dig. Ja, när Jesus kommer tillbaka, då får vi följa med honom. Nu är det ju ganska enkelt här, för vickar jag lite på musen här så går skärmsläckaren bort. Och så ja, nu är korset tillbaka. Vägen är fortfarande öppen. Vägen är öppen, fri, öppen till nådastolen för dig och för mig. Som ni ser här, Markus, han gick rakt på kärnan vad det var frågan om. Och Jesus han sa här, alltså att omvänd er och tro evangelium. Jesus han kom till Galileen, han predikade Guds evangelium. Han sa tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Omvänd er och tro evangelium. Och jag har fått saker som så, okej, jag förstår inte allt det här. Och det är klart att vore det alldeles bra riktigt nu, då skulle det här vara i full funktion i Smedjebacken precis. Och det vore alldeles fullt i folk här. Men det är en möjlighet som finns. För jag tror att det här händer absolut. Och jag vet att det kan hända idag. Av någon anledning, för många år sedan, 1971 var det väl, när jag gjorde militärtjänst så var jag malaj på den tiden, för mitt ben var flera centimeter kortare än det andra. Ja, det bara var det. Och sen var jag på ett möte i Filipstad i Pingkyrkan. Där var någon man från Amerika. Jag har aldrig sett honom, jag vet inte vad han heter och jag kommer inte ihåg. Men jag vet bara att jag satt och han då pekade på mig. Du där, så han kom fram. Jesus vill hela ditt ben. Jag kände mig, men jag gick ju fram. Och jag hade ett inlägg i skon. Och en lite extra klack. Så att jag, det syndes liksom inte på mig. Va? Jag gick fram och satte mig. Och han bad. Det blev alldeles varmt i benet. Och när jag ställde mig upp så var jag just ni åt andra hållet. För då hade jag ju inlägg i skon och grejer. Så jag fick ta bort det där. Ja, alltså det växte ut på en gång. Och jag vet inte hur det gick till, men det bara blev så. Och varför det inte händer jämt, det kan inte jag svara på. Det liksom, i veckor när man in sig det, då blir man ju snurrig. Utan jag vet bara att den här grundtryggheten, tron på Jesus, det är någonting som håller för mig. Och det är en spännande tillvaro. Och jag kan som sagt vara inte lova guld och gröna skogar, det står inte och gör. Men jag vet det ger mig en trygghet, en grund att stå på. Och Markus han sätter in och säger direkt i händelsernas centrum. Jesus han sa, tro på mig, tro på evangelium. Guds rike är här mitt ibland er. Och det är, ja, det är spännande. Och hur länge vi har kvar här innan Jesus kommer tillbaka på riktigt, så är det inte bara skärmsläckaren, det vet inte jag. För att det står att de här tider och stunder, är det bara fadern som vet. Inte ens sonen som sitter bredvid honom. Men idag är frälsningens dag. Så det känns jättebra. Och Jesus han frälste min syndfulla själ. Allt utav bara nåd. Barn fick jag bli, jag som förut var en träl. Allt utav bara nåd. Tack kära Jesus att du har varit med här idag under min predikan. Och tack Jesus att jag fick upptäcka igår den här bakgrunden för Markus. Att han var efterföljare till Peter. Och så när den där tjänsteflickan stod och öppnade dörren. Och de trodde inte att det var Petrus, men ändå var Petrus. Då tror jag bara fick en förnimmelse om det. Att då tror jag att Markus var där som en liten pojke. Och jag tror att han fick en särskild öga till Petrus. Och fick sen följa med honom och ta del av hans undervisning. Petrus som hade varit med Jesus och varit lärjunge till honom. Tack Jesus att vi ska få fortsätta att läsa om Markus här. Det han har skrivit, det han har återberättat om vad som hände. När han skriver om dig Jesus. Så att vi kan få öppna oss. Och det här som stod att Johannes han döpte i vatten. Men Jesus han döper i den heliga ande. Och jag ber dig, heliga ande, kom och möt oss här. Tala till oss. Du hjälper den heliga ande. Att vi får lära oss också mer och mer om dig. Och vi får prata med dig och hälsa dig välkommen. Så att vi kan få hjälp. Att du kommer till oss med hjälp när vi behöver den hjälpen, Jesus. Amen, Jesus. Jesus, han säger, det står i Uppenbarelseboken 3:20, så står det att se, jag står vid dörren och bultar. Jesus, han står och knackar på hjärtats dörr. Och då är det med den här dörren, man tänkte, varför öppnar han inte dörrar och går in? Nej, han kan inte det. Det är för att den här dörren, den har bara ett handtag. Och det handtaget, det sitter på insidan. Det är inte som den där dörren där som jag inte kan låsa upp inifrån, utan bara kan låsa upp utifrån. Det är precis tvärtom. Dörren är ett handtag på insidan. Och jag liksom, när jag bestämmer mig, jag tar ett medvetet beslut. Okej, Jesus, jag vill släppa in dig nu i mitt hjärta. Jag vill tro på dig. Jag begriper inte alltihop, jag förstår inte alltihop. Men jag vill tro på dig, jag vill följa dig. Hjälp mig. Tar det beslutet, ja, då flyttar han in. Och där står det att han vill ha gemenskap med mig. Han vill hålla måltid med honom och han med mig. Och så har han en tung ryggsäck kanske. En del säger att jag måste bli bättre först. Jag måste göra det, jag måste göra si. Och jag måste sluta med de grejerna och allting. Men det är inte det jag frågan om. För då fungerar det aldrig. För när Jesus dog på korset, då tog han ju alltid det skrotet. Han bar ju det, va. Så att finessen är att jag får ju komma precis som jag är med mina brister och allt som... Och det är ingen idé att dölja dem för honom. För han vet ju precis hur vi är. Han, klart att han ser oss. Och det för mig känns det en trygghet. Jag behöver inte ha några hemligheter för honom. Och så är det bara, okej, okay, och har jag misslyckats, men okej, okay, Jesus, jag kommer till dig, ta hand om skrotet. Och då gör han det. Och han blir jätteglad. Och mina synder och grejer, han kastar det i glömskans hav. Han kommer inte ihåg det, så han går inte på oss och ja, du, nu följ du igen det, du är det. Nej, de har kastat det i glömskans hav. Han bara ser, han tar emot oss när vi kommer. Vägen är öppen. Han byggde en bro. Och det är tryggheten jag har. Annars gick det inte. Amen.